Den svarta tulpanen av Alexander Dumas, volym 2, inläst av Thomas Bay för Saga. Den svarta tulpanen, volym 2, kapitel 16. Lärare och lärjunge, fortsatt från volym 1. Rosa avlägsnade sig alltså med de två andra lökarna som hon tryckte mot sitt bröst. Tryckte hon dem mot bröstet därför att det var lökarna till den svarta tulpanen eller därför att lökarna kom från Pärl? Att denna sak vore enligt vårt förmenande lättare att avgöra än den andra. Var det därmed hur som helst säkert är att från och med detta ögonblick inträder för fången ett angenämare och mindre tomt liv. Rosa hade, så som vi nyss sett, lämnat honom en av lökarna. Varje afton bar hon till honom en handfull jord av den som han hade funnit bäst och som verkligen var förträfflig. En av Cornelis med skicklighet sönderslagen stor kruka blev synnerligen lämplig att sätta löken ut i. Han fyllde krukan till hälften med den av Rosa anskaffade jorden, blandad med lite torkad flodgyttja, varigenom han fick en utmärkt matjord. I början av april satte han den första löken. Det står inte i vår förmåga att beskriva all den omsorg, skicklighet och list Cornelis utvecklade för att för Gryfus vaksamhet dölja sitt företag. För en sin frihet berövad filosof kan en enda halvtimme utgöra ett sekel av tankar och intryck. Inte en dag gick utan att Rosa kom för att samtala med Cornelis. Varvid samtalet i synnerhet rörde sig kring tulpaner och tulpanodling, var i hon genomgick en fullständig kurs. Men hur underhållande än detta ämne må vara, kan man inte alltid tala om tulpaner. Då började man tala om andra saker. Och Cornelis märkte till sin stora förvåning hur ofantligt kretsen för deras samtal kunde vidgas. Skada bara att Rosa hade lagt sig till med en viss vana, nämligen att ständigt hålla sitt ansikte på 6 tums avstånd från luckan, förmodligen av bristande självtillit sedan hon hade känt genom gallret hur en fånges andedräkt kan bränna en ung flickas hjärta. Det var i synnerhet en sak som nu oroade tulpanodlaren nästan lika mycket som hans lökar och som han oupphörligt måste tänka på. Det var det beroende var i Rosa stod till sin far. Van Berl, denna lärda doktor, denna framstående målare, denna överlägsna person, som enligt all sannolikhet hade först av alla lyckats frambringa det skapelsens mästerverk, som skulle komma att bära namnet Rosa Berlensis, berodde således för sitt liv, ja vad mera var, för sin lycka av en annans nyck. Och denna andre var en underordnad själ av lägsta stånd, en fångvaktare. Ett ting, mindre intelligent än de lås han igenlåste, hårdare än de reglar han tillsköt, var någonting av Caliban i Shakespeares Stormen, ett mellanting mellan människa och oskäligt djur. Ja, fångens lycka berodde av denna man, som en vacker dag kunde finna vistelsen på Lovestein tråkig, luften dålig, brännvinet inte nog starkt, och därför lämna fästningen och ta sin dotter med sig. Då Cornelis och Rosa ännu en gång skulle bli skilda åt. Och Gud, som stundom tröttnar på att göra för mycket för sina skapade varelser, skulle kanske slutligen inte mera återförena dem med varandra. Och vad skulle det då tjäna till att ha duvor till budbärare, sa Cornelis till den unga flickan. Då du, kära Rosa, inte kan läsa vad jag skriver eller sätta dina tankar på pappret. Nåväl, svarade Rosa, som i djupet av sitt hjärta fruktade skilsmässan lika mycket som Cornelis. Vi har ju en timme på oss var afton. Låt oss använda den väl. Men jag tycker, genmälde Cornelis, att vi inte använder den illa. Låt oss använda den ännu bättre, sa Rosa småleende.